Temat idag är alltså vårt evighetshopp. Och jag tänkte att jag ska utgå från en text som Paulus skriver i Filipperbrevet kapitel 3 och 20-21. Du får gärna slå upp det om du vill. Och det kommer även, jag ska se om jag har sett på den här, kommer även på skärmen om jag får den att fungera. Där. Paulus skriver så här: vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Jag tycker att det här uttrycket är så fint. Vårt hemland är himlen. Men frågan är om vi verkligen känner så. Ofta pratar vi om himlen som någonting som är långt borta och kanske ganska främmande också. Det här kan nog vara lite olika beroende på vilken generation man tillhör. Jag tror att om något äldre, att förr pratade man nog mer om himlen. Och kanske beror det också på att man har närmre till himlen. Att man inte har lika långt kvar till döden, det vet vi ju egentligen ingenting om. Men om det blir som det ska, så att säga. Men jag tror också att det beror på att döden har blivit någonting ganska onaturligt för oss. Och framförallt som sagt för de yngre generationerna. Någonting som vi håller så långt bort från oss som möjligt. Förr var döden en naturlig del av livet på ett lite annat sätt. Man bodde ju ofta tillsammans, så många dog hemma. Så många hade liksom under sin uppväxt fått se döden på nära håll. Man hade sett döda personer. Idag så är det ju oftast inte riktigt på samma sätt. Härom veckan så kom en av våra tonåringar hem och var lite förskräckt. För när hon klev ut från handbollsträningen så hade hon fått syn på en likbil. Och hon sa till mig: mamma, tror du att det var en kista där i? Tror du att det låg en död person där i? Och det slog mig det där att, ja, men för henne var det skrämmande bara tanken på att kanske var det en kista i den där bilen och kanske låg det en död person där i som hon liksom inte ens såg. Men bara tanken på det var skrämmande. Döden har blivit något onaturligt. Samtidigt så är ju döden där vi faktiskt alla har gemensamt. En av de saker som vi vet fullkomligt säkert. Vi kommer att dö. Och jag tror att de flesta av oss någon gång har funderat på frågan också. Vad händer efter döden? Blir det svart? Upphör vi att existera? Eller finns det någonting mer? Och här är Bibeln tydlig. Temat varje år den här söndagen i Alla helgona helgen påminner oss om det. Vi har ett evighetshopp. Livet upphör inte efter döden, utan det finns någonting mer. Och vi ska stanna upp lite mer inför dig idag. Och jag tänkte utgå från två av de här uttrycken som Paulus använder i Filipperbrevet 3. Och just det här med vårt hemland är himlen och också att Jesus ska rädda oss. Jag tänkte börja med det här senare, att Jesus ska rädda oss. Det pratar vi om ibland i kyrkan, eller ibland använder vi ordet frälst, att jag har blivit frälst eller jag är frälst. Och det betyder just att bli räddad, som det står här. Men man kan ju fundera på, vad är det Jesus har räddat oss från egentligen? I de första kapitlerna av Bibeln så beskrivs hur Gud skapar världen med växter och djur och sist av allt oss människor för att leva tillsammans med honom. Och tanken var att vi skulle leva i det här paradiset tillsammans med Gud. Det står att Gud själv vandrade i trädgården som han skapat för människorna. Han ville vara nära sin skapelse, nära människorna. Men för att människan skulle ha en fri vilja så skapade Gud också ett träd som de inte fick äta frukten från. Och du kanske har hört den här berättelsen någon gång om hur ondskan kom in i världen i form av en orm som lurade de första människorna att ändå äta av det där trädet som var förbjudet. Det var så synden kom in i världen. Synd, det betyder att missa målet. Och målet, det var ju att ha gemenskap med Gud. Så när vi syndar, när vi går emot Guds vilja, då bryts kontakten med Gud. Människorna blev förvisade från den här vackra trädgården som Gud hade skapat. Men som tur är så slutar ju inte Bibeln där. Utan för att upprätta den här kontakten igen så sände Gud sin son Jesus för att ta straffet för synden på sig. Men vad är straffet för synd? Det kan vi läsa om i Romarbrevet kapitel 3 och 23. Jag tror ni får hjälpa mig med bilden där uppe, för jag tror inte att fjärrkontrollen funkar. Om ni trycker fram en gång till. Jo, straffet för synden, det är döden. Syndens lön är döden. Betyder det att vi dör så fort vi syndar? Nej, inte fysiskt i alla fall. Men andligt. Det är en andlig död. Och det har ju att göra med att synden skiljer oss från Gud. Så när vi syndar så gör det att det skiljer oss från Gud. Och det jobbiga är när vi läser om vem som har syndat, så inser vi att det här gäller ju mig också. Om vi trycker fram en till, så står det i Romarbrevet 3 och 23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla har syndat. Det är den dåliga nyheten, kan man säga. Men den goda nyheten, om vi går tillbaka igen till 6 och 23, så fortsätter det. Om vi går framåt lite. Precis, det slutar inte med syndens lön är döden. Utan det fortsätter med: men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Jesus tog vårt straff. Han dog i vårt ställe för att vi ska få liv. Därför som kristen, som troende på Jesus, så är inte döden slutet. Bara för vår fysiska kropp. Men i vår ande så har vi evigt liv. Det är ju fantastiskt, eller hur? Jag sa i början att det här med döden och himlen kan kännas ganska främmande för oss. Det kanske inte är så konstigt att det känns lite läskigt och främmande, eftersom det är ju någonting okänt. Det är inte så många som har varit i himlen och kan komma tillbaka och berätta om hur det är. Och Bibeln kanske inte är jättetydlig med hur det kommer vara heller. Hur kan då Paulus tala om himlen som vårt hemland? I en annan översättning så står det: vi har vårt medborgarskap i himlen. Det är där grundordet betyder. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Det är som att vi i detta liv lever på flykt i ett främmande land. Men vi är lovade att få återvända till vårt hemland, vårt ursprungliga land där vi hör hemma. Hur kan det vara så när vi aldrig har varit i himlen? Hur kan det vara vårt hemland? Ja, men som jag pratade om tidigare så skapade människan, Gud människan, till att leva i fullkomlig harmoni tillsammans med honom i den här trädgården. Det som också kallas för paradiset. Det är där människan har sitt första medborgarskap. Sen när människan, som sagt, då vänder sig från Gud och blir utvisad från paradiset, så är det som att vi liksom blir förvisade från vårt hemland. Att vi lever på flykt i den här världen. Och det är ju ganska intressant att Bibeln använder samma ord då för den här ursprungliga trädgården och för himlen. Det här första brukar vi kalla för paradiset. Men Jesus till exempel, han använder det ordet också för himlen. Han säger till exempel när han hänger på korset, så säger han till rövaren bredvid sig som han har ett samtal med, att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och jag tror det är därför Paulus använder det här ordet hemland. För det är liksom därifrån vi kommer. Det är där vi har tänkt att vara. Det är där vi har vårt första medborgarskap. Och när jag förberedde det här så tänkte jag lite på inslagen som var i Svenska Nyheter när kriget i Syrien tog slut. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men då gjorde man reportage om människor som hade kommit från Syrien som flyktingar till Sverige. Och så hade man längtat efter att kunna återvända. Inte för att man inte, för att det var så dåligt i Sverige tror jag, men man längtade liksom hem till sitt hemland. Och man gjorde intervjuer med olika människor som var överlyckliga, för nu kan vi äntligen få återvända igen. Och jag vet inte om du känner så när du tänker på himlen. Att det är ditt hemland, att du längtar dit. Återigen tror jag att det kan vara en generationsfråga. Jag tycker jag hör äldre i alla fall som kan uttrycka sig på det här sättet. Att jag längtar hem när man talar om himlen. Vart kommer den där längtan ifrån? Kommer den bara med åldern? Det kan nog vara en förklaring att man till slut kan känna en viss liksom mättnad, att man blir mätt på livet. Man har varit med om allt det man vill ha varit med om. Men jag tror också att det hör ihop med relationen till Jesus. För är det någonting vi vet om himlen så är det att Jesus kommer vara där. Det finns som sagt inte så många och tydliga beskrivningar av exakt hur det kommer vara i himlen. Men det är tydligt att himlen kommer präglas av närvaron av Gud. Och det är ju någonting vi kan få uppleva även här på jorden. Det är närvaron till och relationen till Gud som liksom är konstant från den dagen vi tar emot Jesus i våra hjärtan och ända in i evigheten. Och om relationen till Jesus är det som präglar tillvaron i himlen, då kan vi ju faktiskt få en försmak av himlen redan nu. I Jesu närhet. Om himlen är vårt hemland så borde ju känslan när vi kommer till himlen vara just den att vi kommer hem. Det var precis det som kören sjöng om i början här. Och jag tror inte att vi ska förväxla den känslan med känslan av att komma hem till vårt hem här på jorden. Det kan ju vara en skön känsla att komma hem. Det är lite olika kanske om man har för relation till sitt hem. Men det kan ju vara skönt att man känner en trygghet och vila när man kommer hem. Men jag tror att vi ska liksom koppla den känslan att längta till himlen och komma hem till himlen med till känslan av att komma hem till Jesus. Att komma in i Jesu närhet. Känslan av att vara älskad. Känslan av att vara omsluten av kärlek. Att vara accepterad för den jag är. Att känna inre frid och glädje. Att kunna andas ut i vissheten om att han har kontroll. Den känslan, den kan vi få redan här och nu i mötet med Jesus. Det kanske är farligt att prata om känslor hela tiden, för vi är olika som människor. Alla är inte just känslomänniskor, och det är nog inte det som är poängen. Utan jag syftar på den här vissheten av närvaron av den enda sanne och levande guden, som också är vårt evighetshopp. Den närvaron, den kan du och jag få del av redan här och nu på jorden. Det här, det gäller inte och är inte ett erbjudande bara för några få. Jesus finns där för alla som vill ta emot honom. Vi hörde Kai läsa en bibeltext i början av gudstjänsten, och jag ska läsa den sista versen igen. Jag kan trycka fram på skärmen också en gång till. Från Johannes 6 och 40. Ja, detta är min fars vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Jesus, vårt evighetshopp. Han står med utsträckta händer och väntar på dig. Kommer du? Tack Herre för hoppet om en evighet tillsammans med dig. Jag ber att vi ska få känna en försmak av det redan här och nu. Kom med din helighet, kom med din närvaro in i vars och ens liv. Jag ber om mod att öppna upp för dig Herre idag. Mod att kanske ta emot dig för första gången i sitt liv. Och mod att återigen, om och om igen, vända oss till dig Herre. Och tack att du finns där. Att du möter oss. Redan här på jorden. Och tack att du också kommer möta oss en dag. När vi får träffa dig ansikte mot ansikte i himlen.